Podplay.
I veckans minnesluckan.
Tjena, the boss. Och det var det här han pratade om alltså.
Ja, det var det.
Fan vad du är äcklig. Det säger jag typ varje avsnitt. För helvete, Hiawatha. Har du sovit i ett kuvert? Ja, det hör du. För fan vad hes jag är. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicky Borg.
Och så är det jag, Janne Innanfors, som inte är hes.
Nej, det är bra. Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi varje avsnitt väljer ett nytt år som vi blickar tillbaka på och minns händelser och musik. Och sen har jag ju mitt band Backyard Babies, vilket betyder att vi gör en hel del djupdykningar i min dysfunktionella karriär som rockstjärna. Men nu, Janne, låt oss öppna en minneslucka. Vart ska vi bege oss idag?
Jo, det här året så fyllde Kalle Anka 70 år. Zlatan Ibrahimovic gör en övergång till italienska storlaget Juventus från Ajax och EU utvidgades med 10 nya medlemsländer. Det var Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Cypern. Och Lena PH vann faktiskt Melodifestivalen med den här låten. Vad är det som gör ont på natten egentligen?
Ja, men jag det vet inte bara jag, det är du säkert också. Men det var så många så här snuskvarianter av den där texten. Som man, det är liksom, felet ligger hos dig om du tänker på något annat än det Lena P.O. sjunger om. Så.
Vad är det hon sjunger om då?
Det vet jag inte.
En av de dödligaste naturkatastroferna i modern tid inträffade när en jordbävning skapade en massiv tsunami och över 230 000 människor omkom. Den svenska versionen av Idol hade premiär. Grekland vann fotbolls-EM i Portugal överraskande. Facebook startade det här året och en svensk komedi hade premiär. Och här är en scen från den filmen.
Men du, vi behöver inte överdriva det här.
Vadå, vi måste ta i lite? Du sa det var skottlossning.
Ja, men det räcker ju. Det är som det. Vi har ju sagt att det ska...
Motherfucker.
You motherfucker! I can't crush your fucking shit out. Shit, you fuck us up.
See, fuck off.
Fan, det är bra. Det räcker.
Ja, jag tyckte den här var rolig, vet du vilken det är?
Jag vet scenen exakt, men nu står det still. Vad heter filmen?
Cops.
Ja, det är jävligt roligt. Han springer runt bland träden där och håller på. Ja, det är jävligt kul, för fan.
Året är alltså 2004.
Jag tänkte nästan vi skulle börja med Facebook. Sociala medier som jag så himla duktigt nu har börjat avveckla på något sätt. Alltså, det går bra med min skärmtid, ska jag bara meddela. Efter vid 55 minuter så får jag ett meddelande. Bara, nu har 5 minuter kvar, så passar du på och likea någon bild här. Bara, sen stängs hela skiten av. En timme om dagen får jag bara använda sociala medier. Och det är skitskönt om man är disciplinerad då. Håller det liksom.
Det känns som alla Taylor Swift-videos har fått mycket, mycket mindre visningar nu. När
det har de. Och... ja, alltså jag plågar inte min stackars hjärna med så jävla mycket content som jag egentligen inte behöver titta på överhuvudtaget. Alltså när sociala medier kom och sen då såklart flyttade in i våra smartphones på det sättet, så tycker jag personligen att det är roten till jävligt mycket skit. Men det behöver vi inte gå in på nu, utan vi ska prata om roliga grejer. Jag var ju lite så anti-Facebook i början. Aha. För jag hade ju MySpace, det har jag pratat om förut, min MySpace-resa. Det finns så mycket mer att berätta om det, så jag tänkte vi kommer kanske snabbt in på MySpace. För jag tyckte att Facebook var lite så seriöst. Det verkar mer business. Jag skulle ha MySpace. Så för mig, jag stretade emot lite grann innan jag öppnade ett Facebook-konto. För jag var ju stolt MySpace-användare. Och lyssna här, idag, bara för att vi skulle prata om detta, försökte jag logga in på, jag hade 3 olika MySpace. Aha. Jag försökte logga in på 2 av dem. Och jag fick till och med att skicka så här omställnings- eller vad heter det, reset-kod eller sånt där. Liksom, funkar inte ändå. This has expired or whatever. Så här. För att det, vad jag läst mig till nu så är egentligen, det är inte så mycket som fungerar på MySpace längre. Det är mest bara text och allt det som folk laddar upp då förr i tiden. Så där. Det är bara trasiga grejer, det finns inte kvar liksom.
Aha, shit.
Men jag var ju så sugen på att hitta pinsamheter, om man kunde liksom få fram någon historik meddelande eller vad nu kan tänkas vara liksom från
MySpace. Ja, du använde ju MySpace till att ragga och berätta.
Ja, alltså Det gjorde jag. Och det, liksom, jag fick ett så här specifikt minne från... jag hade en mobiltelefon som man kunde då... användas som att koppla upp sig med då. Det var ju skitdyrt. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var ens liksom. Och totalt idioti var det när jag gick omkring med en laptop med en sladd emellan till den här telefonen. Jag tror det var en Sony Ericsson-telefon. Och så var jag uppkopplad på MySpace. För jag kunde absolut inte logga ut, för jag höll på att chatta med någon brud där, va. Och jag skulle flyga från Amsterdam. Var ju påställd som en jävla apa. Och satt liksom längst bak i planet med MySpace öppet på datorn. Slutflygningen bara, du måste slå upp din laptop och framförallt måste du koppla ner liksom. Men ska bara skicka med en så här. MySpace redan då var extremt beroendeframkallande, i alla fall för Nicky Borg.
Jag hatar ju folk som sitter, alltså speciellt då när man alltså i början när de här mobilerna kom och man skulle liksom stänga av dem, eller flygplanslägen när väl det kom så att säga. Men folk som vägrade göra det, för de är så jävla busy där med sin frack och slips och grejer och tänker att jag har så mycket pengar så jag bryr mig inte. Och jag är ju flygrädd som fan ju, så jag får ju alltid lust att dränka dem i liksom flygtoaletten. Men det känns som att det har blivit bättre, att det inte är samma sak.
Du hade ju varit hysteriskt irriterad på mig, för jag var ju en riktig jävla idiot alltså. Nej, men det MySpace var en rolig tid liksom. Och jag, ännu roligare var ju när jag satt bara och kollade och letade efter och försökte liksom logga in här igen. Alltså, fattar du att Justin Timberlake köpte hela jävla MySpace 2009 tror jag det var. Nej, 2011.
Oj, det måste ha varit en minusaffär.
Alltså jag tänkte såhär, Elon Musk idag och Twitter som numera heter X. Men Justin Timberlake, han köpte MySpace alltså.
Vad konstigt.
Jag tror också att det blev en minusaffär faktiskt.
Jag glömde bort det. Du har ju faktiskt Facebook. Jag tänkte att det skulle vara lite kul att gå in och kolla så här första profilbilden som du har lagt ut. Och jag kollade min egen också bara för att vara schysst. Jag hade ju rätt många fler än vad du har lagt ut i alla fall. Men den första var när jag sitter i bandana och långstripigt hår. Det här är typ tiden när jag bodde i LA och så spelade jag på ett trumset. Du däremot, Nicke, vet du vilken som är din första profilbild?
Ja, jag tror det är någon svartvit bild, va? Jag har öppen skjorta. Ja.
Nicke Borg Homeland och du har så här hängselgrejer. Och skjortan är vit som du har slitit upp för att visa din brynja. Där man då ser Jesus och två ringar, tror jag det är, ett halsband eller något sånt, va?
Ja, alltså det finns ju lite olika sorters profilbilder som folk... En del är ju så här, jag ska lägga ut en profilbild i veckan och det är det mest crazy hela tiden. Det är mycket bärs och hänga så här från festen förra helgen och så vidare. Såna här bilder. Eller så är det lite så här tråkiga då som jag, som ska vara lite så här seriös och lite så här snygg bilder. Inte corporate business, men ändå liksom lite så här, jag skulle ju liksom, måste ju profilera mig liksom. Och, för det är ju det man håller på Facebook, va? Networking. Ja. You know, my ass. Ja, jag vet inte, jag tycker kanske vi ska lämna hela den där sociala medie-grejen alltså. Men jag blev ändå besviken att jag inte kunde logga in på mitt MySpace-konto, för jag hade ju tänkt bjuda på så här riktigt roliga, pinsamma flirthistorier. Något roligt, pinsamt meddelande som jag skickat till någon tjej till exempel och bara, tjena, det är Nicky Borg från Backyard Babies. Men det kunde jag inte bjuda på idag.
2004 var det ju faktiskt något annat som också drog igång, och det var ett band som jag träffade i veckan. John Ossie, känner du till dem?
Ja, det gör jag.
De hade jag förbi i veckan och de firar ju då alltså 20 år nu, men de tycker inte att man ska fira sånt. De tycker det känns lite... lökigt och fira liksom jubileum. Okej, historiska händer och sånt har de sagt, men inte just de band och sånt.
Men tipsar du inte om som Backyard Babies gör till exempel, att man kan liksom skarva lite ett år hit och dit, inte så jävla noga, bara det passar en release.
Kan fira 20 år två gånger i rad. Nej, men vi kom då in på att prata om så här, de största rockstjärnorna de har träffat. Bland annat så var det då Dave Grohl. Men så var det också det här som jag spelade upp. Jag har ett litet klipp här du ska få lyssna på. För att det är deras polare som träffar Eddie Vedder från Pearl Jam. Och ja, det blir lite fel. Lyssna här.
Det var polare Erik som träffade honom någon gång och gick fram och bara var helt så här starstruck också. Och bara gick fram och bara, hi, my name is Eric. I used to be a big fan. Och då kände han att han dog där direkt. Men man ska liksom hålla tungan rätt i mun. Men
får inte vara för nervös.
I used to be.
Ja, det är jättebra.
Skitbra.
Ja, det är som att gå, jag vet inte. Det är som att säga till någon, till Pamela Anderson, you looked gorgeous in the 90s.
Ja, men alltså, jag ska säga att det där är ju, tror jag, mycket vanligare än vad man tror. Och det spelar ingen roll om man bara är ett vanligt fan eller man är en känd person själv. När man blir starstruck så blir man ju starstruck. Det heter ju det av en anledning. För att man blir ju liksom, man vimsar ju till det. Man får ju inte fram vad man ska säga. Det blir ju oftast jävligt pinsamt. Och nu, alltså, ni pratar om MySpace, såna här grejer. Det var ju, jag kommer ihåg, jag hade en sån jävla crush på en tjej som heter Amelie. Som jag träffade genom MySpace. Och höll på att textade såna här grejer. Så, och utnyttjade då, tjena, det här är Nicky Boy från Backyard Babies. Och hon trodde ju inte att det var jag.
Nej, just det.
Och du vet, på den tiden var det så här, hur skulle man, det fanns inga så här, men jag har en blue mark, det här är mitt officiella konto. Nej, det var ju bara så här, vad fan, det är ju jag, det ser du väl på bilden. Jag var ju lite naiv och dum i huvudet. Men, ja, fick vi skicka någonting för övertygande att det var jag sen till slut. Kommer inte riktigt ihåg.
En dick pic.
Ja, en dick pic. Not. Men, jag har nästan gjort ännu värre, eller värre. Varje gång jag har varit liksom i en situation där jag får chansen att typ träffa en jätteidol, så har jag liksom backat ur. Det är ett annat sätt att göra för att undvika de här pinsamheterna.
Aha.
Jag skulle få träffa Steve Earle, stor country-legend till exempel. Och fick så här, nej, jag vågar inte. Tänk om han har en dålig dag. Det vet man, har lirat efter gig och så... Sitter han och eller är sur på någonting och whatever, så kommer jag bara, oh, I used to be a fan, eller säger någon sån här idiotisk grej då. Alltså då kommer det bli skitdålig stämning och han kanske blir sur och ber mig dra åt helvete. Och jag vill inte äventyra det när det gäller en sån person. Och den här storyn som är helt sjuk också, jag har berättat den på Rockklassiker någon gång. Jag har ju liksom stått bredvid Bruce Springsteen, precis så som du och jag, så här, en meter emellan, och kollat in Rancid i en timme ungefär. Rancid spelade på West Coast Riot, en festival i Göteborg. Och det var någon dag innan då Bruce Springsteen skulle uppträda på Ullevi. Eller fan det var. Och där står jag, bredvid The Boss. Någon jävla snubbig skimpaj och någon sån jävla keps liksom på något sätt. Efteråt sen, tidningen, för att se och läsa om det. Då är det bild när han står där. Så jag har stått och kollat Rancid med Bruce Springsteen ungefär en timme, utan att fatta att det är han. Men, å andra sidan, det kanske var lika bra. För vad skulle jag sagt då? Vad skulle du säga till Bruce Springsteen mitt under en Rancid-konsert? Tjena, The Boss. Han skulle ju säkert vara hur cool som helst. Men ibland så tycker jag så här, det är rätt skönt. Jag har faktiskt lyckats undvika den här riktiga pinsamheten, med tanke på att jag har backat ur eller inte ens vetat att det var den personen.
Och det var samma sak när jag var på Copenhagen och stod bredvid James Hetfield från Metallica. Och stod dig, han stod i någon sån här cowboyhatt typ och sånt, och så stod vi axel vid axel. Så jag tror bara det var någon gubbe i hatt som stod där och giggade tills till Anna då bara knackade mig, bara, du vet vem som står bredvid dig? Bara, va? Nej, va? Och så bara, oh, jävlar, det är James Hetfield. Ja, det var lite ballt.
Kom jag på. Jag letade var den här storyn kommer ifrån. Min ex-svåger var och tittade på Samantha Fox.
Uh-huh.
Den här sexsymbolen som breakade igenom okej, kan man säga, i alla fall i Sverige, och hängde på varenda jävla pojkrum på 80-talet. Hon, någon gång när karriären hade dalat då för länge sedan, så gjorde hon ett gig, och jag lovar dig, jag kan ha en liten lätt efterkonstruktion här, men det var typ så här på en pizzeria i Åkersberga. Alltså det var, what the fuck liksom. Uh-huh. Där står Samantha Fox och kör playback. Touch me, I wanna feel you. Och då är min ex-svåger där och han säger så här, någonting går fram och bara, oh my god Samantha, I can't believe it's you that you're here. No, neither can I, svarar hon. Så att ibland blir det rätt ändå.
Åh, oh, herregud. Ja. John och Ossie träffar i veckan. Nu ska vi ta reda på vad du bland annat har gjort i veckan, Nicke.
Hem till gården har vi kallat den här featuren, och det beror ju på att vi bor på våra hästgårdar, jag och Janne innanfors.
Mm.
Hur går det?
Det går bra, jag har klippt häckarna nu. Det gick mindre bra för tjejen som kom här för några dagar sedan med slambilen.
Okej.
Tömma allt bajs, du vet. Och
yes.
Den lossnar på något sätt. Det här måste ha varit någon ny tjej som precis har börjat. För hon blev helt nersprutad av allt. Alltså hela hon var dränkt i det. Och dessutom så är det ju spilt nu på trädgården. Så min svärmor var skitförbannad att de inte har tagit bort det. Men hon får ju liksom då sätta sig i lastbilen och köra liksom, jag vet inte, till jobbet och duscha och förmodligen liksom ja, dränkas i sprit eller någonting, jag vet inte fan.
Får mig att tänka på den här scenen nu, Torsk på Tallinn, vad heter han, Tommy Bolin där, jag vet inte vad han heter, han är ju en slambilsförare, han står och skriker åt någon kärring, vet du vad de gör den här fettet, de gör läppstift så du kletar på läpparna. Och så spricker ju, eller går ju slangen sönder, så blir han helt nedduschad. Men vet du vad fan vad lustigt, det är ju lite min vardag. Vi, alltså alla gårdar och fastigheter runt om där jag bor har ju enskilt avlopp. Ja. Så det är mycket slambilslogistik i min vardag nu för tiden. Och mycket brunnar och med kommun och fram och tillbaka och hit och dit. Jag är inte så här, jag brukar ligga halvt ner i de här brunnarna också och gräva och grejer liksom. Jag menar, det är, ja, om det är ens egen brunn är det ju en grej, då är det inte så här, men man fan måste, det måste rensas, det måste, någonting har hänt, något fel, whatever liksom. Mm. Jag tror att jag tyckte att det var mycket, mycket äckligare förr, innan jag förstod liksom hur det måste fungera. Men det är klart, man kanske inte vill bli duschad som den här stackars föraren där blev alltså.
Nej.
Fy fan.
Det var inte så bra. Sen var jag också på konsert. Evergrey och Syra spelade i Eskilstuna, så var jag där, som blev lite efterfest i turnébussen. För vi blev utslängda från venue en timme innan det var sagt. Så det blev lite efterfest i turnébussen och jag skulle ju ta det hyfsat lugnt där, var mitt i veckan. Men då bjöd ju de på någon grogg och sånt. Och då märkte jag direkt att fan, det var den här slog då. Alltså, för den smakade inte så starkt. Då hade de ju helt absint i den också. De kan fästa de grabbarna i Så jag har haft en händelserik vecka i alla fall.
Absint, ja, det kan man bli snurrig på alltså. Ja, nej men vad har jag gjort då? Jo, jag har grävt el just idag. Jag vet inte om det är för att jag tog i igen. Jag tror fan, det är någonting konstigt med min kropp. Jag blir skitsjuk, jag har så här ont i halsen, hes i halsen. Känner mig hängig som fan. Jag vet inte vad det beror på. Något stort som hänt i veckan också, både du och jag är väldigt glada för det. Ronny Ragge, official Instagram, har börjat följa oss efter att vi har namedroppat dem här i podden. Jag känner någonstans att kommer de få nu en revival, alltså en ny jävla, alltså kommer komma en ny generation av Ronny Ragge fans så får vi nog ändå ta och klappa oss lite på bröstet, framförallt du, Janne.
Ja, och en av låtarna ligger ju inne som årets låt på vår spellista.
Precis. Så att, gör som Ronny och Ragge. Följ oss på Instagram, det heter Minnesluckan-podd. Sen ska jag ge ett litet biotips också. Jag har varit på bio, det kanske är fan där jag blir sjuk, alltså sitta bland massa jävla folk, det är aldrig bra. Jag var på Beetlejuice. Känner du till den filmen?
Ja, den gamla så att säga.
Ja, den gamla kom 89, det är aslänge sedan alltså.
Nu kommer ju alla vara utklädda till Beetlejuice i november här, tror jag. Ja.
Min tjej då, som är kanske världens största Halloween-fan. Vi börjar ju dekorera med Halloween-pynt redan i augusti. Sen eskalerade under september och nu håller vi på att slå krut på oss själva. Då. Jag har satt ut massa skelett runt om i... Det är ju Nea, min tjejs skelett, va? Men de är så här full-size-skelett. Uh-huh. Sitter lite överallt på bland trädgårdsmöbler och bänkar och sådär runt om på gården. Och så, en dag så var det verkligen så här, sniglarna tänkte att vi ska göra vårt jobb. Så där krypit in massa sniglar ögonen på det här skelettet, så riktigt så här läskigt ut, som kom direkt från graven. Nej, men Beetlejuice är ju, det handlar om det här spöket som heter Beetlejuice, och det är Winona Ryder, hade ju huvudrollen tillsammans med Michael Keaton som spelar Beetlejuice i originalfilmen 89, och nu är hon ju då över 30 år äldre, och det är ju Michael Keaton också, men han är ju sminkad, så att det ser man inte någon skillnad. Han är sjukt bra i den här rollen, och Winona Ryder har då en dotter i filmen som spelas ut av Jenny Ortega, och henne har du sett i Wednesday bland annat, serien. Sjukt rolig film, väldigt underhållande, passar väldigt bra nu inför Halloween. Humor och lite så här, lite lagom skräck.
Är det klassat som en komedi så att säga?
Det är det säkert.
Ja. Fan, jag kollar på komedier på bio. Nej, gör man det?
Nej, problemet var ju att vi hade ju ett lite överförfriskat lesbiskt par, ska jag säga. Det vet inte jag om. Jag vet inte. De kan bara vara två medelålders kvinnor som var ute och roade sig själva. Jag tror att de var lite på sponken. De satt på Neas sida. Vi satt en halvstor biosalong i Täby. Och jävlar vad de babblade. Och skrattade, vet, hela tiden lite för högt och så här starkt hela tiden. Och kommer till, alltså fy fan, bara shut the fuck up.
Det är det jag menar. Ja. Jag går aldrig och kollar in komedier på bio. Däremot så längtar jag tills Gladiator 2 kommer ut i november. Oj. Tror jag. Det blir häftigt.
2004 är veckans år som vi dissekerar här nu. Jag känner att det blir lite, var lite flamsigt, vi tar mycket på volley idag. Men 2004 var året då Kalasturnén gjorde sin sista runda i Sverige, och det berodde då på att Backyard Babies var med på den turnén. Sen vart det inget mer efter det. Nej, skämt åsido. Du som har varit på den här kalasturnén, den gick ju ända från 97 fram till 2004.
Jäklar.
Ja, det var en sån här rullande turné. Det riktiga rocktåget, som Dregen sa i någon jävla intervju. Så här. Fuck Ledin och de där jävlarna. Och det var ju så här väldigt blandat. Bob Hund, Tåström, Teddy Bear, Soundtrack of Our Lives, Lars Winnebäck, Håkan Hellström, Infinite Mass, Backyard Babies, bla bla bla. Alltså väldigt blandat. Bra svenska band och artister var med på den här kalasturnén från 97 fram till 2004. Man gjorde kanske 10 gigs under den här sommaren, en rullande turné som var så jävla rolig. Och varför jag vill prata om det här nu, jag kommer ihåg det här så otroligt väl, för att Backyard Babies var på någon sorts peak här, kände att det fanns mycket pengar att bränna. I alla fall hade vi någon sorts illusion om att det var så. Så vi tänkte att vi ska slå på stora trumman inför den här turnén, för nu jävla ska vi ta det en nivå till. Vi ska bygga äntligen våran egna riktiga jävla Kiss och hårdrocksscenshow. Så vi byggde ett stage set i metall och järn, alltså så här, hur tungt som helst att frakta, hur stort som helst, burar, podiet, trappor, landgångar över i så här metallnät med ljus och rök under, vi kunde springa upp och ner från de här trapporna, vi kom upp bakom där, det var mixativ, hissades upp, dök upp lite på lite olika ställen.
Det låter ascoolt ju.
Lampor i den här trappen som sänktes ner, precis som Kiss hade såklart varit väldigt Kiss-inspirerat på grund av Dregens fascination för Kiss och det här. Men vi alla älskar den här. Den kostar väl mellan en kvarts och en halv miljon, tror jag, och den används på en turné. Sen hamnade den i en lada någonstans utanför, tror jag, utanför där du bor ungefär. Där stod den tills Magnus Uggla skulle låna den till någon jävla börsen show, och det fick han väl göra. Och sen nu tror jag att den har rostat sönder. Jag vet inte ens var den står, den här jätteriggen. Men det blev kanske då 10 gigs, så vi fick springa runt där och leka riktiga rockstjärnor på de här olika ramperna. Alltså. Sjukt roligt. Thomas Deleva var med det året, och arrangören bakom den här turnén, han heter Pang Öberg, och jag tror att han var Delevas manager på den här tiden. Han myntade det här fantastiskt roliga uttrycket när... alltså Deleva hade ju en sekvens under den här turnén där han kastade ut frukt till publiken. Mm-hmm. Vi vet, så här, rymdblomma till höger och vänster, och så kastar han ut lite bananer och apelsiner och äpplen så här till publiken. Det är ju fint, det vill man ju ha, en banan så här mitt under gigget om man blir sugen till exempel. Det var bara det att som det brukar vara på stora konserter, så brukar man ha en sån här handikapp rullstolsramp, ja. Ganska nära, som ska se bra liksom. Om du nu är då liksom rullstolsbunden och ändå vill liksom såklart kunna se bra, så brukar det vara så. Bra förutsättningar på gig. Det hade även den här kalasturnén. Så någonstans lite så här halvnära scenen var det en sån upphöjd ramp där det var precis fullt då folk som satt i rullstolar och olika liksom så här, vad heter, permobiler liksom. Och då tänkte Thomas, här är ju liksom, här vill jag fokusera på den här delen då liksom, och började kasta frukt dit. Mm. Det var bara att den första snubben satte fram, han var ju typ helt förlamad. Så han kunde liksom inte ta emot frukt, så han blir så bombarderad med äpplen och bananer rakt i facet, och det var ju så här nyheten, så här, Magnus Uggla misshandlar, vad säger Magnus Uggla,
Thomas Deleva.
Var ju så här headlinesen dagen efter, så här, Deleva misshandlar publiken med äpplen och bananer och så vidare, så här. Och det, vi skrattar så här, och då säger den här Pang då för de får tag på honom, har du något uttalande, bara ja. Det här var ju såklart väldigt olyckligt att det här hände så här. Och fortsätter det på det här sättet, så får vi helt enkelt be Thomas att han får rulla ut frukten från och med nu. Och det tyckte vi var så kul att Thomas skulle gå ner då på och så här, rulla ut äpplen så här. Så det var jävla rock and roll på den här kalasturnén, kan jag berätta för dig.
Alltså innan Carola slängde blomma på Skansen.
Precis. Backyard Babies, vi hade ett intro som var Black Diamond med Kiss, som sedan gick över till Trouble med Elvis Presley. Och jag kan säga att det var jävligt mycket Trouble på den här turnén. Pernilla Andersson, artisten, hon spelade piano med Deleva, och det var där hon träffades faktiskt, Dregen och Pernilla.
Aha.
Yeah. Ja. Så började det.
Men varför använde ni inte den här riggen mer då?
Ja, den vägde för 10 ton. och det var liksom piken av våran liksom karriär. Sen var det så här, Nej, 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 nej. Nej, men alltså, det krävs ju en stor festivalscen för att kunna ha den där också.
Mm. Ja. Ja, coolt.
Packa in den på ett flyg till Japan. Men det är gatt och dyrt.
Ja, 2004. Det är alltså året efter jag tagit studenten. Jag bor i Ystad och det är ju den här fantastiska tiden som jag pratat om tidigare med hämnd och grejer på när folk däckar på fester. Och ja, du kommer säkert ihåg min fantastiska cocktail som jag blandat till en kompis.
Ja. Yeah.
Det här är lite värre. Så att är man känselmagad så kanske man får spola fram 20 sekunder. För det var ju en polare som fortfarande inte hade lärt sig att man inte ska hålla på när jag ligger och sover. Men... Onky Sponky kallar vi honom för. Han kunde dricka rätt bra även han. Och jag däckade och vaknade upp. Och då hade jag blivit målad med jävla massa smink på liksom ena sidan av ansiktet. Samtidigt var det här när mobilerna faktiskt hade videosekvens. Men, det var
men
rätt...
nu gjorde du med handen som någon sorts kiss-sminkning. Det var inte så här en kuk vid munnen eller
nej.
Något där.
Nej, det var typ lite glamsmink.
Ja,
var det, typ.
Ja. Ja, var glad för det då.
Jo, men sen fick jag ju se videon. Och då kommer ju Onky Sponky med sin jävla kuk och lägger på min mun. Och det här fanns på video, så det här fick man ju se. Så in i helvete. Så jag tänkte som vanlig ordning, då måste vi göra 3 gånger tillbaka. Då räcker inte en sån där cocktail med massa äckelpäckel i. Utan då tog jag också min kamera. Och det här var ju filmer, så de blev ju ganska knastriga så att säga. Det var inte superkvalitet som man har nu på mobilerna. Men det gick ju att se vad som hade skett på natten där. Så att natten därpå, där vi fortsatte festa, då gav jag mig fan på att jag skulle supa honom under bordet. Tog rätt lång tid. Jag tror inte han däckade förrän 5 på morgonen eller 6 eller något sånt. Då däckade han i sängen hos polaren. Så då gick jag in på toaletten, tog en jävla massa toapapper på ena handen, gjorde 2:an i handen, går ut och har mobilen lite så här, du vet, som first shooting person spel, lite Counter Strike så här, och filmar så här, och håller liksom bajset i handen framför mig. Går fram där han ligger och sover i sängen. Bam! Rätt i nyllet och gnider in det och säger: det är chokladpudding, Onky, det är chokladpudding. Och han vaknar till liv, fattar inte vad som händer. Jag bestämmer mig för att här ska jag nog inte vara kvar. Så jag går hemåt, jag bor bara 800 meter därifrån. Och sen så slutade han också att försöka hålla mig när jag låg så.
Heter den här personen Sigurdur Sigurdsson?
Nej!
Nej!
Men det var i hans lägenhet.
Han skrev på mig... Han skrev på mig? Nej... Han skrev till mig på Instagram idag, tror jag. Nej, igår. Fråga Janne om hur man hämnas på sina polare i Ystad.
Ja.
You will not be disappointed. Och det var det här han pratade om alltså.
Ja, det var...
Fan vad du är äcklig. Det säger jag typ varje avsnitt. Fan vad du är äcklig.
Jag var. Nej, men det var väl jättesmart, för det kom inga fler videos på mig sen. Men...
Nej, det finns där att se alltså, ja. Fortfarande.
Nej, han hade väl, men jag tror att de har försökt.
Det var upplagt på MySpace, men nu går det inte att logga in där längre.
exakt så var det. Jag tänkte att du tar
jag är fortfarande lite svettig. Och nu säger jag, ja, fy fan. Nej, nu är vi framme vid årets låt. Fan vad det blir snuskigt det här. Det får ta och skärpa till dig. Nu ska jag... Avril Lavigne heter kanadensisk skatepunk tjej som breakade superstort med låten Complicated. Och stod där i sina skatebrallor och åkte skateboard och så vidare.
Och hon är ute och turnerar nu,
ja,
igen.
Ja.
Försöker hon göra någon ny...
Nah, men det släppte hon best off och hon har gjort lite nya låtar. Hon är med på någon ny låt med en country-snubbe som heter Nate Smith. Skitbra. Hon sjunger så jävla bra. Jag har alltid älskat Avril Lavigne. Hon är en av de här tjejerna som jag haft som är lite såhär... det är mina tjejer som jag lyssnar på jävligt mycket. Faktiskt innan Taylor Swift kom Avril. Jag hade en knapp så här på min MC-jacka till Dregens förtret med Avril Lavigne på någon fotoshoot såhär. Jag fick ett fan som visste att jag gillade Avril. Tyckte den var skitsnygg, den här knappen. 2004 släppte hon sin andra platta som heter Under My Skin. Och jag var, ja, det kanske var året efter, men någonstans under den tiden så var det någon turné där jag mådde jävligt dåligt. Så jag vet att jag låg och lyssnade, för jag kunde inte sova på nätterna, jag undrar varför. Så låg jag och lyssnade väldigt mycket på just den här Avril Lavigne-plattan Under My Skin. Och jag vet framförallt att jag var otroligt fascinerad av låtsnickeriet. För att Avril skriver ju nästan all musik själv, en massa olika låtskriver också, men inte alls sådär bara få massa låtar till sig. Hon är superduktig på det där. Och jag var ju liksom någonstans och började nosa på att skriva musik till andra och skriva med den typen av musik. En låt som är fantastisk ifrån Under My Skin heter My Happy Ending. Och det är för mig årets låt från 2004. Det här är Avril Lavigne. Om man inget att göra, som säkert alla har, så kan man ju så här gråta ner sig lite grann i Avrils historia också. Precis som man kan göra med Taylor Swift. Det finns en jätterolig konspirationshistoria om att Avril dog typ efter den här plattan. Men ersattes av en dubbelgångare. Nej. Som heter Melissa. Och det kan man se då, för näsan ser annorlunda ut och rösten har blivit annorlunda. Det kan man höra. Alltså det finns så mycket content. För sånt där kan jag tycka är rätt kul. Någon som sitter och droppar en sån här historia, och så växer den här historien till någonting som inte går att stanna. Och det är fortfarande någon som är helt övertygad om att den riktiga Avril dog här någonstans. Och sen så nu är det en dubbelgångare. Och lite Melissa.
Ja, sjukt. Ja, grym låt däremot. Det här året var det just en svensk låt faktiskt som spelades på typ alla fester man var på. Det var inte bara bergsmackor och paddla ut och rädda havet från olja och grejer som inträffade här i Ystad och vill leta boll och grejer. Utan det var ju en hel del fester såklart, och den här låten, den liksom symboliserar det året. Så att jag valde den. Jag blev glad när jag hörde den igen. Det var skitlänge sedan jag lyssnade på den. Och... det är med två grabbar som kallades för Snok. Här har vi den. Han är en god kille med solbriller på Roskilde. Tjejer, han är player. Han leder kärringarna över övergångsställen. Regerar över söder och fjällen. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick för Snok. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Grabbarna i Snokia, och det tog mig lång tid alltså innan jag fattade att det faktiskt var de som senare blev soloartister. Oskar Lindros och Daniel Adams Ray.
Just det, så är det precis. Och jag kommer ihåg det här skitväl. Kommer ihåg låten såklart, tyckte den var skitgod. Det var en väldigt speciell take på hur man liksom, när man pratar lite grann i det och skojar under låtens gång. Ja. Och jag vet att vi gjorde en radiofestival, Back Your Babies och Snok, och då var de precis liksom så här, ja men breakat med den här låten någonting, och jag hade låst in mig på toan, det fanns bara någon sån där någon liten bajamaja på den här radiofestivalen. Ska jag ta min tid, för vi var headline va, och då står de där utanför både Oskar Lindros och Daniel M. Schrey, bara, kan vi bara snabbt få gå på toa, vi måste på scenen så här. Okej då, för fan, men låt det gå foto. Ja, men jävligt cool låt, Snok. Mm. De borde göra en reunion, alltså. Jag vet inte vad de gör idag riktigt, Oscar och
en
Daniel.
Reunion borde de göra, de kör ju solo. Men ja, reunion hade varit något faktiskt. Vad gjorde du på Bajamajan då?
Snok alltså, det är ju, jag tänker på den här Star Wars Den onda heter Snok. Jo, det heter han ju för fan. Kan inte varit därifrån de tog det, tror du? Kanske det var
Star Wars?
Ja, men han Snok heter han inte, det som sitter i de nya filmerna.
Det finns ingen Snok.
Jo, Snok. Fuck.
Va? Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg någon Mr. Snok i Star Wars i alla fall.
Darth Snok heter han.
Darth Snok, nej. Nej, du måste tänka på någon annan. Snok Star Wars. Ska vi se här. Snoke tänker du på.
Snoke Star Wars.
Ja. Supreme Leader Snoke.
Jag sa ju det ju, Snoke. Stavar ju S-N-O-K-E, Snoke.
Ja, exakt.
Supreme Leader Snoke.
Ja. All right.
Darth Snoke. Det är skit.
Vi går vidare.
Yeah. Ja, äntligen har vi fått en liten härlig rolig jingle till någonting som har växt till nästan en favoritfeature nu, nämligen lyssnarberättelse. Och jag säger det nu och upprepar sen i slutet igen. Vill du vara med och bidra med en crazy, galen, sjuk, vansinnig, you name it, historia från förr, något specifikt år eller sådär, så mejlar du nick@rockklassiker.se eller janne@rockklassiker.se eller skriv på våran Instagram. Du får såklart vara anonym, det kan ju ibland behövas, men det är ju väldigt roligt att veta vem du är. Jag har fått en väldigt rolig historia nu, Janne. Du vet inte alls vad det här handlar om, så du får håll i dig här nu. 1991 eller 92 så åker jag till Roskilde med Magnus Steppräven ifrån Kvillsfors i hans gula Volvo 142. Och när Magnus... Ja, jag har pratat om här i podden förut. Jag kallar honom, vi kallar honom för Magnus Snorbobban, och det vet jag inte riktigt varför. Han brukade alltid kliva in på ett café i Nässjö när man satt och fikade. För man gjorde förr i tiden, man satt och fikade bara hela jävla dagarna när man kunde ha tid till det. Och sa att folk ser mig som en blandning mellan Glenn Danzig och Jim Morrison. Och så sa han alltid, fuck that weak shit. Och det är därför jag har... tatueringen fuck that weak shit på min fot, som jag fick live tatuerad skitfull på dansgolv i Norrköping på en tatueramässa. Sidostory. Steppräven kallar han för enligt den här personen då, Jerker. Alla minns hans bil. Vi pratade ett par dagar innan om att köpa ett billigt tält för att slippa packa ner all skit på söndag när Roskildefestivalen sen är över. Magnus sa då att det har han redan löst. Jaha, vilken kille, tänkte jag, lyckligt ovetande om att vi tänker lite olika här i världen. Sagt och gjort så bränner vi ner till Helsingborg, hittar ett parkeringsgarage. När han öppnar skuffen på bilen så frågar jag, vad är tältet? Och Magnus pekar på en röd korv och säger, där! Vad fan tänker jag stoppa den här korven i innefickan på skinnpajen och funderar på vad det kan vara för ett förnuligt tält som man har hittat som är så litet i sitt fodral och sen ska kunna bli ett tvåmannatält. Ja, ja, vi åker till Helsingör och vidare till Roskilde, väldigt glada i hågen. Vi kommer fram ganska sent och inser att leta rätt på baslägret, det får vi nog göra i mön. Det står här, det är så härligt småländska. Så det är bara att slå upp tältet. Jag öppnar korven och skakar ut innehållet som sniglar sig ner på marken. Då blev jag riktigt misstänksam och frågar Magnus vad tältet kostade, för eftersom vi inte hade tänkt att släppa hem det igen på söndag så ska jag ju betala hälften. Det kostade 49 kronor, säger han.
Va? Är det på tältet bara, eller?
Va? Vad har du köpt det? Jag köpte det på Lens, säger Magnus. Det var billigast på barnavdelningen. Okej, framför mig ligger en fyrkant, kanske 80-80 cm, med en röd och en gul och en grön och en blå sida med påmålade blommlådor. Ett form av kupoltält där de böjbara pinnarna var i plast från hörn till hörn. Det började regna, jag var full och kröp in i tältet som inte täckte ens halva mig. Under natten så rasade skiten, fungerar ju bara halvjättrat som regnskydd för överkroppen. När det började ljusna och morgonpigga fyllon började vakna till liv så hör jag utanför på skånska, för helvete Hiawatha, har du sovit i ett kuvert? Ja, det såg faktiskt ut som ett stort kuvert när det låg där platt på marken med sina olika färgade sidor. Ja, när vi nådde baslägret så fick jag sova i Kostes för tält resten av festivalen. Den här Kosta har jag pratat också om här i podden förut. En Linköpings punkare utan dess like. Efter att det berättat för polarna om tältet så sätts ihop en expedition. För tältet måste ju hittas. Timmar av tram senare så sitter tältet uppsatt likt ett monument mitt i vårt läger. Mycket trams under helgen angående detta tält. Du minns säkert, Nicke, för du var där. Vilket jag kommer inte riktigt ihåg det här, men jag var nog där, precis, enligt Jerker. På söndagen så var Magnus putsväck och jag fick åka med er därifrån. Haha, ha det gött. Jag kallas fortfarande Hiawatha av somliga här i Eksjö. Det är från Jerker Gustafsson i Eksjö. Tack snälla Jerker för den här fantastiska historien. Ja, jag kommer ihåg våra Roskilde-resor, men jag kommer inte riktigt exakt ihåg detta. Men som du sa själv, jag var säkert där. Och då tänker jag på dig, Janne. Det här låter ju som ett äventyr som du skulle kunna ha varit med om. Vi får bo i ett sånt leksakstält, alltså.
Ja,
Absolut. Men jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Vi hade något riktigt original i Ystad som också åkte med till Roskilde alltid. Men den han hade med sig var en dunk, 5 liter kärnbränt och en tandborste. Dunken slängde han över något staket och sen så gick han in huvudingången så att säga. Och sen sprang han och hämtade dunken och sen sov han bara hos andra hela veckan.
Det är ett proffs alltså. Jag tältade jättemycket på festivaler tidigt. Framförallt på Hultsfredsfestivalen. Och det var inga konstigheter. Men jag har ju aldrig haft en sån här fascination för att tälta. Jag glömmer aldrig när vi låg det var ganska så här, ja, det var säkert ett tvåmannatält, men det var ganska snävt liksom, så att man var ganska utsatt när man låg med facet precis, för att folk gick ju omkring bland tälten, trampade överallt alltså, och jag tror på Hultsfred så hade man problem med ett skinnhuvudgäng under några år. Det var alltid lite så här, skinnhuvudarna sätter skräck i hela campingen och går runt där och sparkar sönder tält och river upp tält. Och då vet jag att jag hade lämnat det här tältet, men min polare låg kvar. Och han skulle vara lite, så här, lite duktig och ha så här yoghurt med sig som han skulle käka på morgonen. Liksom, man måste få i sig lite frukost, för annars var det ju bara att öppna en ny flaska California White typ. Sån här yoghurtpaket med folielock som man hade, som man inte så här tetrapack liksom. Tänk en sån här plastyoghurtförpackning med ett folielock som man har ställt lite fint så här längst ner. Då där tälttaket möter marken. Där stod de. Och så låg han så där. Och så kom det här skinnhuvudgänget. Dunk, dunk. Med sina jävla Dr. Martens. Och trampa. De vet ju inte om att det står massa yoghurtpaket i det. De ska bara trampa sönder tält. Så dels trampar de sönder tältet. Höll på att krossa hans huvud. Men när de träffar då i alla de här yoghurtpaketen. Som så här fullkomligt sprutar yoghurt i hans face. Och in i det här tältet alltså. Så då hade det nästan varit bättre att ha haft det här leksakstältet. För då hade man kunnat liksom bara ta det på huvudet och dra.
Ja, verkligen.
Jätterolig historia, Jerker. Hoppas att du är bra. Jerker, sist jag var i kontakt med Jerker så jobbar han som tatuerare i Eksjö.
Ja, grym story. Älskar festivalberättelser. Det finns hur många som helst.
Fan, visst att du skulle gilla den.
Bodde ju på griscampingen i Sweden Rock hur många år som helst ett tag. Så att, där finns också en del stories faktiskt. Så fortsätt som sagt, som Nicke sa, skicka in. Det går ju att skriva till vår Instagram-sida också, Minnesluckan podd. Eller då mejla oss på de adresserna du sa, Nicke.
Ja.
Du, nästa vecka blir det spännande, för nu är här i helgen så ska jag faktiskt kolla in Så mycket bättre.
Ooh, då så måste vi göra en Nicke reagerar. Får vi någon Arja Saima finsk tango av Magnus Helsing eller inte? Det får vi se.
Jag hoppas det i alla fall.
Jag hoppas jag med.
Ja, tack för denna gång, så hörs vi igen nästa vecka.
Podplay, en del av